att ge det vidare. Och jag tänkte att i dagens predikan tala om prioriteringar. Prioriteringar. Och att det jag och du prioriterar eller visar, det ger vi vidare. Och så har jag försökt göra en liten ritning här. Jag vet inte om alla ser det. Jag är ingen konstnär och inte så duktig. Men det här ska jag föreställa en liten större väg. Som inte är en stor väg, för den finns inga sidolinjer eller så. Men det är oljegrus faktiskt på den. Och sen kommer det lite grusvägar. Och så är det här gården som jag är uppvuxen på. Och här bort igenom så fortsätter en gärdesväg. Och tidigare fanns det kartor som visade att man kunde åka över där för att komma ut på Jordskövdevägen så småningom. Men under min uppväxt så fungerade det inte så, för det var hagar, stängsel och det var uppplöjt och åkrar istället och så vidare. Hur som helst, tänk er på 70-talet, då fanns det inte lika många bilar som idag. Och om vi tänker oss då att den här gården ligger 3 kilometer från byn Karsberga, så förstår ni att det var inte så många bilar precis som åkte förbi här. För det var ju återvändsgränd. Våran gård var den sista på vägen där. Och då ska jag ta er med till en söndagmiddag. Där vi sitter vid matbordet. Det finns ett litet fönster där och det finns ett fönster där. Och fönster där, då ser man laggården och gårdsplanen. Och här utåt då så ser man den där vägen som går förbi. Och där sitter vi 6 stycken och äter middag. Och lillbrorsan som sitter där, han ser ju i vinkeln där att ja just det, det kommer en bil där. Och så han börjar titta, så han äter inte. Och sen plötsligt så ser systern min som sitter jämte där också det, så hon tittar så. Och pappa då som sitter här, han ser ju absolut ingenting utav det. Nej. Så vad ser ni? Vad är det? Jo, säger systern mig, där kommer en bil där. Va? En bil? Ja. Och jag som sitter där då, som är lite framfusig och nyfiken utav mig, jag lutar mig fram och tittar så. Oh, där kommer en bil där. Och sen då här så ser vi att bilen kommer närmare för att köra ut på åkersvägen där. Och då ställer sig pappa upp och säger, titta inte så, titta inte så, titta inte så. Vad säger jag med det? Jo, prioriteringar. Vad visar vi? Jo, det är ju inte vad vi säger som vi förmedlar egentligen, utan det är ju egentligen vad vi gör som visar vad vi prioriterar i våra liv. Nu kan man ju tro att vi har pratat igenom både Göran och söndagsskolan och Isaksson som vad predikan handlar om, men det har vi inte gjort. Vi har nyss haft val. Och där är det ju så att vi matades med att det här ska vi prioritera om vi blir valda. Och politikerna har rangordnat efter ideologi eller vad de tror kommer att ge dem makt och locka flest väljare, så har man sagt att vi prioriterar barnfamiljer. Vi prioriterar brottsligheten, eller vi kommer att satsa på vården, eller ja, det är olika prioriteringar som man har gjort. Och vi i missionskyrkan här, vi har gett uppdrag till fastighetsutskottet att göra en prioriteringslista. Vad vi behöver göra med fastigheten. Vi börjar ju märka att det läcker in på taket och även invändigt börjar det bli slitet efter 40 år. Så vi har sagt till dem, gör en prioriteringslista vad vi ska göra och vad som är viktigt. Och så ska vi se vad vi kan göra åt det. Hur rangordnar vi alltså utifrån den överblick som vi har, åtgärder och insatser? Och vad är det som vi ger vidare? Det här temat då, ger det vidare, det finns ju i Bibeln och det är ju Jesus som säger i Matteus, tror jag det var. 10:8, ja. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Och idag vill jag ta med er till Gamla testamentet och en fattig änka där. Och bibeltexten kommer upp här oss. Som småningom. Ja, det gör den, ja, bra. Sammanhanget är viktigt att veta när vi läser. Det är ju så att Israels kung och folk har lämnat Gud för guden Baal. Och profeten Elia får uppdraget att säga till kung Ahab att inget regn och dagg kommer att falla förrän jag, Elia, säger att det så ska ske. Och när Elia har sagt det så sänder Gud Elia ut till en bäck för att där ska han gömma sig. Man ska inte få tag på honom så att han ska säga att nu får det regna. Utan det är först när Gud säger det som han säger det. Och Gud ger Elia mat genom att fåglar kommer med mat och dryck får han ur bäcken. Men så torkar bäcken ut och det beror på att det inte har regnat i landet på länge. Och då läser vi från vers 8 där. Då kom Herrens ord till Elia. Och nu kanske inte samma översättning som jag läser som vi har där, för det finns så många olika ersättningar. Men så här läser vi. Herren sa: res dig och gå till Sarefat som hör till Sidon och uppehåll dig där. Se, jag har där befallt en änka att förse dig med föda. Elia reste sig och gick till Sarefat. Och när han kom till stadsporten fick han se där en änka som samlade ved. Och då ropade han till henne och sa: hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. När hon nu gick för att hämta det ropade han efter henne och sa: ta också med dig ett stycke bröd åt mig. Men hon svarade: så sant Herren din Gud lever, jag äger inte en kaka bröd utan bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Och se, här har jag samlat ihop ett par vedpinnar och jag går nu hem och tillagar det åt mig och min son för att vi må äta det och sedan dö. Då sa Elia till henne: frukta inte. Gå och gör som du har sagt, men laga först till en liten kaka av det åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. Ty så säger Herren Israels Gud: mjölet i krukan ska inte ta slut och det ska inte fattas olja i kruset in till den dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon iväg och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta, hon själv och han Elia och hennes husfolk en lång tid. Mjölet i krukan tog inte slut och det fattades inte olja i kruset i enlighet med det ord som Herren hade talat genom Elia. Men härefter hände det sig att kvinnans, hans värdinnas son, blev sjuk. Och hans sjukdom blev mycket svår så att han till slut inte mer andades. Då sa änkan till Elia: vad har du med mig att göra, du gudsman? Du har kommit till mig för att min missgärning skulle bli ihågkommen så att min son måste dö. Men Elia sa till henne: ge mig din son. Och han tog honom ur hennes famn. Och bar upp honom i salen där han bodde och la honom på sin säng. Och han ropade till Herren och sa: Herre, min Gud, har du verkligen kunnat göra så illa mot denna änka, vars gäst jag är, och att du har dödat hennes son? Därefter sträckte han sig ut över gossen 3 gånger och ropade till Herren och sa: Herre min Gud, Låt denne gosses själ komma tillbaka in i honom. Och Herren hörde Elias röst. Och gossens själ kom tillbaka in i honom. Och han fick liv igen. Och Elia tog gossen och bar honom från salen ned i huset och gav honom åt hans moder. Och Elia sa, se, din son lever. Då sa kvinnan till Elia, nu vet jag att du är en gudsman och att Herrens ord i din mun är sanning. Det finns likheter i den här texten med vår tid. Änkan var ensam i minoritet att fortfarande vilja tro på Gud. Att följa Guds bud. Därför att Israels folk och kung hade överlämnat Gud för att tillbe guden Baal. Och på många orter i Sverige finns idag bara Svenska kyrkan. Och de kristna där lever i minoritet. Det är fler som inte tror och litar på Gud än vad det är som vill samlas för att tillbe Gud. Och så var det också för änkan i Serafet. Och när Elia kommer så går änkan och plockar ved. Och när jag plockar ved då går jag ju nedåtvänt så jag ska se om det finns något torrt fint vedträ som jag kan använda. Och när hon går det böjd så hör hon Elias röst. Elia ber om vatten. Och i och för sig, det är inte något ovanligt på den här tiden. Men Elias, så att säga, prövotilltal till änkan, den lyckas. Och han fortsätter med att be om bröd, be om mat. För i den judiska traditionen så står bröd för mat. Det där du behöver dagligen. Och att äta tillsammans innebar gemenskap och man visade varandra förtroende genom att äta tillsammans. Så när Elia uttrycker det här, då är det något mycket mer som han, så att säga, appellerar till änkan med än bara att, så att säga, få en brödbit i sin hand. Och varför är det så då? Jo, för judarna så börjar alltid en måltid med brödsbrytelsen. En husfar tar ett bröd, lyfter upp det och lovprisar Gud för att han lät Gud, bröd, alltså att Gud lät bröd framgå ur jorden för att mätta allt levande med nåd. Och för en jude är det egentligen en hädelse att be Gud välsigna maten. Eftersom Gud redan har välsignat genom att skapa det ekologiska systemet som går ut på att ge alla levande varelser mat till överlevnad. Så det juden gör genom brödsbrytelsen, det är att tacka Gud och bjuda in Gud till gemenskapen kring bordet, måltiden. Och det här appellerar, så att säga, Elia till. Och nu var ju änkan utan husfar. Men Elias ord gör att änkans tro växer och hon påminns om att Gud redan, hon är redan välsignad av Gud. Och kommer du inte ihåg något annat från predikan, så kom ihåg det. Gud har redan välsignat dig. Och ändå gör änkan precis som vi brukar göra. Vi ser runt omkring oss och tittar på det, och så styr det oss. Och hon svarar Elia, ja men jag vill, men du förstår, jag har bara lite mjöl och jag har bara lite olja. Och jag var ju på väg att baka en sista brödkaka till mig och min son, och sen så kommer vi att dö för vi har ingen mer mat. Tanken som jag fick då var, vad gör vi med våra tillgångar? Vågar vi prioritera och ge det vidare? Eller är det som en stor sjukdom som vi har i Sverige, vi ser bara det vi inte har? Eller vågar vi titta på det vi har och vara tacksamma över det? Gud känner och vet vilken situation vi har. Elia säger, gå och gör som du har sagt, men gör först ett litet bröd åt mig och sedan till dig och din son. Och så kommer löftet. Då kommer mjölet inte ta slut i krukan och oljan inte ta slut i kruset. Jag tänker, vad hade hänt om änkan inte bakat det där lilla, lilla brödet till Elia? Ja, vi hade inte kunnat läsa om det kanske. Löftets uppfyllelse hade hon gått miste om. Och hon och sonen hade dött av hunger. Men nu valde änkan att lita på att Gud redan hade välsignat henne. Och hon vågade att satsa på, prioritera och pröva löftet. Och löftet från Gud finns också till oss. Gemenskap med Gud genom Jesu Kristi död och uppståndelse, Guds ständiga närvaro till mig och till dig. Tror du att Jesus har dött och uppstått för dig? Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli räddad. Det finns så oerhört mycket kopplingar i den här texten. Och jag ser på klockan att tiden har redan gått. Mjölet kommer från sädeskorn. Kristus är kornet som läggs i jorden och dör men uppstår igen till evigt liv. Vi människor prövas och vi mals så att säga ner tillsammans i samma värld. Oljan är en symbol i Bibeln om Guds ande. Därför används oljan när kungar kröns. Och Kristus förmedlar Guds ande. Han är sänd hjälparen. Ta emot helig ande, säger han till sina lärjungar. Och så blandas alltihop till en deg. Och Jesus säger i Johannes 6:35, jag är livets bröd och den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det finns ju en förkunnelse om att ge tionde, och det här bibelordet är en del i det, den teologin. Här står det inte att vi ska ge tionde, men det står att vi först ska ge ett litet bröd och sedan bröd till oss. Vi ska förstå då att Gud har välsignat oss. Vågar vi lita på Guds löften och prioritera Gud? En del som änkan gör och som vi lätt också har att göra, det är ju det att vi anklagar Gud. sonen dör. Och då anklagar hon Gud. Och anklagaren frestar jublar när han ser hur hans personlighet segrar. Anklaga Gud, det är ju han som... Ändå så är det ju frestaren som en stor bidragande orsak till att Eva och Adam fick lämna paradiset. Men frestaren frestar, men människan prioriterar och väljer. Och en änka utan son vid den här tiden... Hon blir faktiskt ingenting. Ingen framtid. Ingen pension på ålderns höst. Det finns inget liv för en änka utan barn. Det Elia gör, det är att han försöker dela, han försöker överta änkans börda, nöd och ber till Gud tre gånger som en hänvisning till Jesu tre dygn som död innan han uppstår. Och änkans son kommer till liv igen och överlämnar och ges tillbaka till änkan. Och än en gång så upplever änkan hur hon blir välsignad. Det är inte förutom man säger att en kvinna är i välsignat tillstånd. Elia är en bönens profet, men det tror jag jag får ta upp i en annan predikan. Och som jag sa, det finns väldigt mycket hänvisningar och kopplingar till andra ställen i Bibeln. Man kan se hur Jesus möter samaritiska kvinnan vid brunnen. Det här finns likheter. Änkans skärv i templet när hon lägger sin sista skärv i tempelkistan. Johannes döparen ansågs vara Elia på den tiden. Paulus predikar, en pojk trillar ner och slår sig och dör. Och Paulus ber och pojken får liv igen. Också en parallelltext till den här texten. Jesus uppväcker änkans döde son i Nain. Och det finns mycket andra punkter som vi kan ta upp, men det får bli en annan gång. För jag ser att klockan har gått, i och för sig har inte gått 45 minuter, men jag tror det räcker ändå. Vad har predikan handlat om idag? Ja, vi ser mycket till det jordiska, vi är människor. Men se inte bara på det jordiska. Lyft blicken. Gud har nämligen redan välsignat dig. Hör du något? Ser du något? Guds löften, Guds närvaro, Guds välsignelse. Se Guds möjligheter, löften. Och vad prioriterar du? Ja, vi lever nu på jorden och det är lätt att anklaga Gud. För så gör världen. Gud vill kärlek. Gud vill det som bygger upp. Det andra står en annan makt för och det ska vi vara klara över. Men vad ger jag vidare? Ger jag vidare att Guds löften håller? Se Guds löften och prioritera det. Det finns ett bibelord som säger, lär den unge vid den väg den ska vandra. Och då kan man fundera, leder vi eller låter vi den unge leda oss dit näsan eller världen pekar? Och jag tänkte jag skulle så ett frö. Tänk om vi som familjer skulle gå till ljusbäraren tillsammans och tända ett ljus. Och sedan kanske låta någon av förebilderna tacka Gud för den välsignelse som familjen redan har fått. Jag är säker om att föräldrarna upplever en väldig välsignelse i det som är barnen. Men det är mycket, mycket mer som vi har fått som välsignelse. Så... hade jag tänkt att avsluta med tacksamheten. Hur viktig den är, och Paulus uppmanar oss i Filipperbrevet. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga er, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders handens kraft aldrig sviker, ljuvliga säkra tro. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders handens kraft aldrig sviker, ljuvliga säkra tro.
Tack Björn, och vi har ju redan fått löfte om fortsättning följer. Vi behöver inte ens förbereda den, den är redan klar. Ser vi fram emot. Nu hade vi ju tänkt att vi skulle sjunga Det enda som bär, och det är det ju verkligen. Jag tror att den får ni nynna på när ni kör hem härifrån. Så går vi över i bön för det vi bär på allihopa. Tänker att det är en viktig och en central del i våra gudstjänster. Ljusbäraren brinner i varje fall. Det är ett ljus. Vi har fått uppmaningen att gå dit tillsammans som familj. Gör så, eller själv om du vill. Ni gör ju som ni vill och det blir bäst så. Det finns möjlighet till att, om man vill ha förbön, det finns möjlighet att dela bön och tacksägelseämne med varandra. Man kan komma hit eller man kan ta det med den man sitter med. Jag hade också tänkt, man kunde ju haft en jättelång gudstjänst, så att vi har haft en psalm till som heter Du är en bön, som bland annat handlar om att bli stilla. Att låta tystnaden föra dig nära Gud. Och att det finns en kraft som vill bära dig. Och det handlar också om att våga tillit till Gud och till din nästa. Under tiden som vi har vår bönestund här så spelar och sjunger ni en sång tillsammans med oss eller för oss. Tillsammans sjunger vi. Och så finns det möjlighet att be. Så välkomna.